igen när det är ett till ord man ska lyssna till. Ibland så kan man fastna i tankar och man kan fastna i speciella ord som Gud har gett en. Och då glömmer man att lyssna också och se sig omkring på det som Gud ger just nu. Så ja, en liten uppmuntran. Vad roligt att se er här. Och kul att se dig hemma där också. Eller du ser i alla fall mig. Men vad roligt att ni är med. Ja, Gud är ju väldigt spännande. Och man tröttnar ju inte direkt på att vara med honom. Han är ju väldigt fantasifull, väldigt kreativ, väldigt inspirerande. Så det är alltid spännande när man ska predika. Wow! Okej, då överlåter vi oss till Herren och så får han leda. Och ja, han har ju någonting att säga ofta, eller alltid faktiskt. Och han har ju talat till mig om tro. Och det är många människor som talar om tro idag. Oavsett om man är i kyrkan eller utanför kyrkan. Folk behöver tro. Tro på livet, tro på att det finns en mening att vara här. Vad finns det för mening med livet? Varför ska vi ens fortsätta? Det är så många människor som lider ute, som har det så jobbigt. Vad ska man tro på? Vi har ju så himla många troshjältar i Bibeln som vi kan gå tillbaka och titta på. Och jag tycker att det är alltså beundransvärd och inte ens rätt. Alltså det räcker inte det ordet. Jag tycker att det är helt, alltså det är otroligt nästan. Det är nästan oförståeligt när man läser om vad de gick igenom. Hur de kunde gå i tro så många år och ändå aldrig vika av från det. Och så om de halkar lite, ja, då går de upp igen och så fortsätter de att tro. Och det är verkligen någonting som jag tror vi behöver lära oss idag. Vi behöver lära oss att tro på Gud och tro på att han är vår sanna fader. Oavsett hur det ser ut i omständigheterna. Och det här är någonting som man inte kan predika för mycket om, tror jag. Tror jag. Och det finns mycket att säga. För att det kristna livet handlar om att tro på Jesus. Frälsningen handlar om att tro på Jesus. Tro på att du har fått det. Och du har det. Och det finns mycket som vi säger i den här världen. Att sluta tro nu. Du ser ju inte längre. Många tror för en viss tid. Men sen slutar de efter ett tag när de inte har fått det som Gud har sagt att de ska få. Till exempel. Och Gud lyfter upp som ett väldigt bra exempel. Han lyfter upp Abraham i Bibeln. Vilken troshjälte han är. Och jag känner liksom inte att den här berättelsen är färdig riktigt. Det känns som att vi behöver läsa den. Nog för resten av våra liv. För mer uppenbarelse om vad han hade vunnit i sin tro. Det är en gåva. Det är ju bara en gåva, tro. Eller bara och bara. Det är en väldigt stor gåva. Men det är någonting som man vinner. Som man, när man tar emot det. Jag tycker att det är som en vinst. När man får tro på någonting. Och vi ska läsa i första Moseboken. I kapitel 22. Och jag kan berätta lite att Abraham hade ju väntat på att få en son, Isak. Och det är inte för att han hade en egen dröm som han gick och tänkte på. Utan det var för att Gud hade sagt det. Att han ska få Isak och genom honom ska många generationer komma. Han ska, alltså sådär. Så att Abraham hade stark tro på Gud. Han visste att han skulle få Isak. Han bara gick i tro på det. Och han fick sitt bönesvar. Och tänker vad fantastiskt. När man tror att ens kropp inte längre kan föda ett barn. Eller liksom ge ett barn. Och plötsligt så får din fru. Hon blir gravid. Och hon får ett barn. För att Gud har sagt det. Och det står, det jag tycker är ganska spännande, det står att deras kroppar var nästan som döda. Alltså så pass kände de sig, eller jag vet inte, det kanske var så helt att de var liksom helt slut, de hade inte energi. Men hon blev gravid och fick Isak. Tänk vad mycket då som Abraham älskade Isak. Tänk vad mycket Gud älskar Isak. Tänk er att efter så många år av väntan på ett bönesvar, få sitt bönesvar. Och Gud har inte sagt att han kommer, han har sagt att genom Isak så kommer det komma ett folk. Men han har inte sagt att han kommer få jättemånga barn till med Sara. Det har han inte sagt. Det var Isak bara. Och med det i våra hjärtans tankar här, så läser vi här i kapitel 22 i första Moseboken, när Abraham är på väg att offra Isak, sitt bönesvar. Och då läser vi. Gud sa till Abraham: Abraham! Och han svarade: ja, här är jag. Då sa han: ta din son Isak. Lyssna här. Din enda son som du älskar. Som du älskar. Den enda. Och gå till Moria land och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Hörde ni, det var inget ord från Abraham. Det var inte ett enda ord han svarade. Han tog emot det direkt i sitt hjärta. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. De har alltså gått där i 3 dagar. Tredje dagen kom de äntligen fram till den här offerplatsen. Han sa då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven och de båda gick tillsammans. Isak sa till sin far Abraham: far! Han svarade: ja, jag är här, min son. Han sa: vi har eld. Abraham svarade: Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. För att slakta sitt bönesvar som Gud hade gett honom. Gud hade både förutspått Isak. Han hade redan sagt långt i förväg att Isak skulle komma. Och nu har han sagt att han ska slakta honom. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Han svarade: jag är här. Då sa han: lyft inte handen mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig din enda son. Så det står ju här att det här är ett prov från Gud. Prov på Abrahams kärlek egentligen, hans hjärta. Hans kärlek till Gud och hans tillit. Abraham såg sig omkring och fick syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Ja, tänker att höra något sånt här från himlen. Och du vet att det är 100% Gud. Det är därför han uppenbarligen inte ifrågasatte. För han vet att det är Gud. För det var bara Gud som ledde i hans liv. Det var inga egna tankar, han var inte osäker, det var inte som ett litet brus i huvudet, utan han hörde klart och tydligt. Ta din son Isak, din enda son som du älskar, gå till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och jag tycker det här kan kännas ganska jobbigt att läsa. Och det har jag känt många år. Men vad finns det då? Varför står det här i Bibeln? Varför står det här? Varför ska vi läsa om det här jättetuffa? Vad han var med om. Vi kan gå till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 11. Jag älskar Hebreerbrevet kapitel 11. Ja, då står det så här. I min bibel, Svenska folkbibeln 2015, så står det en liten övertext som har förmodligen lagts fram i efterhand. Och där står det, trons människor. Vad är då trons människor? Vi kallas de troende. Tro är inte att gå efter förnuft. Tro är inte att gå efter matematiska räkningar eller planering. SLs reseplanerare håller inte. Troende människor går i tro utan att se. Och det är så jobbigt att inte se. Oh. Jag har alltid tänkt, tänk gode Gud, låt mig ha mina ögon kvar för resten av mitt liv. För att jag älskar att se. Det känns lugnt när man ser. Man ser blinda människor ibland som går med en ledhund. Och de kan gå väldigt fritt faktiskt idag. Och hunden liksom hjälper dem och de känner med sin pinne och de känner sig lite omkring så här. Men jag tänker att så där ska vi inte vara i anden. I anden så ska vi se. Även om vi inte ser här och just nu, precis här och i våra fysiska ögon. Så ska vi se hela tiden framför. Där Jesus tittar helt enkelt. Och här står det i kapitel 11, Hebreerbrevet. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och det är därför Guds ord är så mäktigt. För att universum skapade av Guds ord. Så när vi tror på ordet, när vi talar ut ordet, då skapas det saker i det himmelska. Och det påverkar vår fysiska materia också. Och vi kan gå lite längre fram där också, i vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram. Trots att han hade fått löftena. Och Gud hade sagt till honom. Det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån återfick han honom också. Bildigt talad. Så ni kommer ihåg vad vi läste i första Mosebok, eller var det? Ja, första Mosebok kapitel 22. Abraham säger till, ska vi se här. Han sa till sina tjänare i vers 5. Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Så han visste ju att det här var Gud som hade gett honom Isak. Därför ifrågasatte han aldrig. För att han hade lagt sin son totalt i Guds händer. Alltså, Det var som att Abraham inte ens tyckte, det var nästan som att han inte ens ägde själv sin son. För den som äger honom först är Gud. Det är totalt, för han visste att Isak var totalt ett mirakel egentligen. Så om Gud har makt att ge liv och skapa honom, ja, då har han också makt att, att återuppväcka honom från de döda. Alltså, det var som att i Abrahams liv så kunde Gud göra vad som helst och det fanns inga gränser. Och han visste att Gud inte var ond. Han visste att Gud inte ville straffa Abraham, hans familj eller Isak för någonting dumt han gjort. Han tvivlade inte. Han bara gjorde precis som Gud sa. Och jag funderar på idag. Alltså tänk er att om det här skulle hända idag. Det skulle vara, jag skulle nästan vara oförståeligt. Jag vet inte hur man skulle reagera. Jag vet inte hur någon av oss skulle reagera. Men oavsett, jag tror inte att Gud kommer att göra så här. Men Gud vet liksom. Men jag menar bara att det Gud ville visa, det var ju hur otroligt stark kärlek han har till oss människor. Att precis som fadern kallar på Abraham. Abraham, han säger här är jag. Och sen så kallar Isak på sin far Abraham. Ja, här är jag. Alltså att alltid vi kan bara kalla på Gud och han säger jag är här. Vi behöver inte ha något konstigt, något mystiskt, någonting dolt mellan oss. Utan han är alltid här. För han älskar oss. Och det är så mycket som Abraham älskade Isak. Den enda sonen. Som otroligt älskad. Han har väntat så länge på. Tänk er hur mycket fadern älskar Jesus. Tänk er hur mycket Jesus älskar oss. Alltså han kom hit bara i kärlek. Man hade, alltså ingen hade kunnat gå igenom. Det finns inte på kartan att gå igenom det som Jesus gjorde för oss. Om det inte handlar om kärlek. Jesus skulle aldrig göra det där frivilligt. Alltså bli totalt. Ryggen var helt sargad. Helt bort. Det fanns inte något kött kvar. Han gjorde det för oss. För han tänkte på. Jag kommer träffa Camilla där. Och hon kommer komma tillbaka till mig. Och han tänkte på oss. Och därför led han. Han genomled allt. Hela korset. För att vi skulle komma tillbaka. Och det står ju också i Johannes 3 och 16. Vi kan gå dit faktiskt. Johannes 3 och 16. Det här är Jesus egna ord. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Tänk er en förälder som går med sitt barn i handen. Och det är liksom mycket folk. Och så plötsligt så förlorar man barnet. Och du får aldrig ta ut. Det finns kidnapper, det händer. Du får aldrig veta vad som händer med ditt barn. Du såg inte var det försvann. Det är precis så som det hade skett. Om vi hade gått förlorade. Om inte Jesus hade kommit för oss. Vi hade blivit totalt förlorade. Bara ute i intet. Han hade inte kunnat nå oss. Vi hade inte kunnat nå vår pappa igen. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen. För att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Tack Jesus. Det är alltså bara kärlek. Det är återigen, man kan tänka, oj vad hemskt att Abraham verkligen tänkte slakta sin son. För det är ganska mänskligt att tänka så. För att det gör man inte. Men tänker att det var verkligen ett tecken på kärlek. Att han älskar Gud så mycket. Han tror verkligen på Gud så mycket. Att han kunde göra vad som helst. Men Gud, gör vad du vill i mitt liv. Jag litar på dig. Att han visste att ja, om Gud hade låtit honom slakta sin son, det hade ändå blivit bra. Det hade ändå blivit bra. Gud hade ändå gjort någonting. Att han bara var så säker. Han talade inte med någon om det. Han bara gick i tro. Och vi går tillbaka till Hebreerbrevet. Kapitel 11 och vers 11. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, hon fick kraft till att bli mor till en ett, fast hon var överårig. Gud gav henne kraft. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Och det är just det handlar om. Hur kan vi tro på någon som vi inte känner? Hur kan vi tro på någon som vi aldrig har sett, aldrig har känt, aldrig har... Om vi inte vet vem det är, då kan vi inte offra för Gud. Om vi håller Gud på distans och man säger att ja, visst, jag kan vara med liksom på ett litet hörn, men jag vet inte vem du är, Herre. Då kommer vi inte så långt i den relationen. Och det är just det är. Det är ju en relation med Gud som vi går i. Och det är ju en relation man tror på någon. Det är ju som när du får en ny kompis. Och så pratar man om olika saker. Du tror ju mer och mer på den, alltså löftena den säger, om den håller dem. Om den säger, vi ses imorgon klockan 5 på den här platsen. Och så håller inte vännen löftet. Den kommer lite för sent eller den hör inte av sig. Då förlorar man en liten bit tro där på ett plan. Men man kanske har stor tro på andra plan i vänskapen eller på personen. Att ja, men den är kanske jättebra på matte. Ja, men det tror jag verkligen, för det har jag sett. Liksom sådär. Mycket är ju att för att man ser någonting och man märker någonting. Och Gud gör väldigt mycket. Och ofta ser vi. Men det finns också områden som vi ännu inte har sett. För att det står så mycket i Bibeln om saker som vi inte ser, som vi vill se. Och det är någonting som kommer komma. Men det är också att när vi har sett de här små, alltså små stegen på vissa plan, då kommer vi ut på ett ställe som är ganska fritt. Så har jag upplevt det. Att på ett visst område så kan det vara att man tar några steg åt gången. Och så känner man, nu har jag tagit 8 steg. Och det tog flera år. Och liksom, kommer det någonsin bli genombrott? Och så plötsligt så tar man det där. Man tittar och man kanske inte tänker på det. Man bara tar ett litet halvsteg till. Och plötsligt exploderar det. Och allt bara faller på plats. Alla pusselbitar faller på plats. Och jag älskar att Gud är en överraskande Gud. För han har goda överraskningar och goda gåvor. Och jag älskar det, att inte vi behöver veta allting. Att inte han berättar allting för oss exakt hela tiden. För att det skulle vi nog inte orka. Jag skulle inte orka det. Och ibland så kan man nästan, när man börjar fråga så kan man känna, åh nej, ja förresten, nej, jag vill inte veta det här än. Vi kan ta det lite längre fram. För att Gud vet nog att våra hjärnor snurrar mycket. Han vet ju, han har ju byggt våra hjärnor. Så han vet ju precis. Och han hör ju, han ser ju våra tankar. Han hör ju våra böner redan innan vi ber. Och han vet liksom precis vad som finns plats. Vad vi ger utrymme till. Och när vi säger, Gud, jag kan ta emot det här nu. Ja, då vet han om vi verkligen kan ta emot det nu. Eller om vi behöver vänta på någon annan sak som behöver läggas på plats. Men det viktiga är att vi aldrig ger upp. Utan att vi går, vi håller trons kamp. Alltså vi är kvar på banan. Vi släpper inte greppet även om vi inte ser. Och det står om så många olika troshjältar här i Hebreerbrevet kapitel 11. Och det kan man verkligen, jag rekommenderar att gå hem och bara gå igenom dem en efter en. Jag tycker att det är så himla bra också att Paulus har liksom samlat dem som sammanfattningar här. Och så kan man gå tillbaka till Gamla testamentet, så kan man gå igenom detalj för detalj. Precis hur det var. Men Gud tror ju på dig. Han tror ju på dig. Och det är därför han har gett dig tro på honom. Det står ju att Gud kan ju liksom täcka. Eller att han ger täckelse över ögonen. Om man liksom vänder sig bort mot honom. Man vill inte tro. Ja, då låter Gud en vara där. Men det har han inte gjort för dig. Han drar bort mer och mer saker från våra ögon för att vi ska se. För att han vet att du kommer kunna ta emot det som han ger. Du har tro, han har gett dig tro. Han ser precis hur ditt hjärta ser ut och vad du bär på insidan. Tack Jesus. Och tänk dig vem du är i Guds ögon. Om Gud gav den enda sonen som han hade, lät honom plågas, gå igenom allt det där för att du skulle komma tillbaka. Kan man inte tänka så här, ja men han måste ju älska Jesus fantastiskt mycket. Jesus syndade ju aldrig. Han var det perfekta lammet, helt rent, helt symmetriskt, helt perfekt. Tänk er ett vackert lamm. Helt perfekt i liksom ullen och perfekta ben och allting var perfekt med Jesus. Helt fläckfri. Då kan man tänka, ja men han älskar väl Jesus så mycket mer än mig. Ja men jag, vem är jag? Men tänk er att fadern faktiskt tog Jesus, offrade honom för att vinna dig och mig. Och Gud säger ju också, när Jesus döps så säger han ju också, han är min älskade son. I honom har jag mitt välbehag. Men vet du vad det härliga med det här är? Det är att han säger det till dig. För att du är ju under Jesus blods beskydd. Du är under Jesus sigill kan man säga. Du har Herrens sigill på dig genom Jesus. Vi är syskon med Jesus på ett sätt. Men han är vår Herre. Och det är till dig, det är i dig han har sitt välbehag. För att du har tagit emot den här tron. Det är det som är hans välbehag. När vi tror på honom, då får han välbehag i dig. Tänk er vad stort det är. Att han har utvalt oss att ge av tro på honom. Och jag tycker att det är fortfarande ganska roligt det här med att vilka är vi ens i den här världen? Alltså vi är så, vem går runt och tror på mirakel? Vem är som ett barn i hjärtat? Det är vi. Vi är mirakelmänniskor i Jesu namn. Vi är de som tror på det omöjliga. Vi är de som uppmuntrar. När folk kommer och säger allt är förstört. Vi har gått in i väggen. Det finns ingen mer chans för oss. Det är lika bra att sluta. Det är lika bra att ge upp. Då kommer vi där. Jo, vi provar igen. Och ni vet, det är så himla roligt att se hur världen förändras. Bara genom att Gud gav oss liv och andning. Att han gav oss tro som består, som håller. Det står att han ska ge oss en tro och frukter som håller. Frukterna kommer mogna och de kommer hålla. De kommer bestå. Det är ingenting som bara kommer dö för att, ja, ah, nej men det, jag vet inte, vad som helst. Nej men produktionen för stolar slutade, företaget är nedlagt så nu kommer vi inte kunna ha något möte för vi måste ha stolar. Alltså förstår ni, liksom vad som helst, att ingenting kan liksom stoppa den tron som han har gett oss. För att precis som Abraham sa, att ja men Om det är Gud som har gett mig det här bönesvaret. Ja, då får väl han också, allt han säger, det är ju liksom hans. Det är, hans är makten, hans äran i all evighet. Amen. Det har inte ens med oss att göra. Vi får förvalta det här liksom som han ger oss. Vi får förvalta tron. Och det är faktiskt något viktigt att förvalta. Ta hand om den tron som man har gett oss. Bevara den. Beskydda den. Lyssna inte på otro. Låt inte folk komma och stjäla i ditt liv och hugga ner saker som du har tro för. Eller som du försöker få tro för. Eller som du vill ha tro för. För att tro är så otroligt dyrbar. Så fort du slutar tro på en relation, då slocknar den. Det handlar mycket om tro för att ha en relation. För att ingen människa är perfekt. Ingen kombination är perfekt med människor. Jag tycker relationer är totalt från Gud. Det är verkligen ett mysterium och ett mirakel. Du måste ha tro på att det kommer fungera. Du måste ha tro på allt. Du måste ha tro på att du kan gå ut idag. På att du kommer överleva dagen. På att du inte kommer halka. Du måste ha tro på att det kommer fungera. Det är mycket vi behöver tänka på varje dag. Jag tror att du har dina saker som tänker på. Jag har mina saker som jag tänker på. Men vi behöver alltid gå där. Stå kvar. Jag vet inte hur många, det här är liksom ett litet, väldigt litet exempel och inte så utmanande. Men bara för att säga någonting. Att jag åker ju SL. Ja. Och buss, tåg, pendeltåg och tunnelbana. Och det är liksom ganska mycket att hålla koll på så här. Särskilt när det är så isigt ute och det, ja, nu blev det storm och nu blev det snö. Och det är liksom, om det är någonting litet på någon typ av bana. Ja, om du fastnar där, ja, då missar du hela resten av raddan. Och det är någonting som man verkligen kan be för och pröva också. Gud, se hur god han är. Och jag vet inte hur många gånger den här vintern som jag vaknade upp på morgonen jättetidigt. Jag kollar direkt SL, kollar hur det ser ut, hur läget ser ut. Och då brukar det stå i appen, liksom, ja, men nu tunnelbanan, förseningar, ja, förseningar, pendeltåget, förseningar, buss. Alltså det är alltid, man måste kolla alla medel och verkligen se så att det är helt intakt. Och så får man kriga och be. Och det, ja, så är det. Men det är liksom lite, ett litet komiskt exempel här. Men jättemånga gånger den här vintern så har jag vaknat. Och har det stått det. Och då har det stått det värsta av det värsta. Som, alltså enligt SL då. Då har det stått så här. Allt är inställt. Alla pendeltåg är inställda. Och sen är det liksom förseningar på tunnelbanan. Så även om jag skulle komma på tunnelbanan. Så skulle jag, och det skulle vara lite försenat. Då skulle ändå resten av pendeltåg vara helt inställda. För hela dagen det står ingen info. Och när man ringer dem så säger de ingenting. De säger vi vet inte. Ja, det står så i appen. Vi vet inte exakt vilka som är inställda. Men ja, det är inställda tåg och du vet inte. Och då behöver man tro. Och jag vet inte hur många gånger den här vintern som jag vaknade upp. Det står bara nej, allt är kaos. Och så pratar jag med människor och säger, åh hjälp. Det står att allt är inställt. Det är någon som man försöker kolla lite så här. Kanske någon som kan köra mig eller få någon speciell plats. Och något så här. Men sen så är det många som också sagt, stanna hemma bara. Strunta i det. Ja, du hade någonting nu på bibelskolan. Men strunta i det, du kan ju inte komma. Titta på, du ser ju vad de säger. Du ser ju, du har till och med ringt kundtjänst. De säger ingenting. Det är bara att stanna hemma, det är lättast. Och plus att det är jättekallt ute och det är farligt, du kan halka. Och det är jättejobbigt för dig. Och om du åker så kanske det ändå blir 3 timmar sen. Du kanske står och fryser på perrongen i 3 timmar och du lider. Och sen kanske du blir sjuk på grund av det. Och jag vet inte hur många gånger människor har sagt till mig, stanna hemma, snälla. Vet, varför ska du alltid kämpa? Varför ska du alltid vara så envis och ivrig? Och liksom, det bara finns, liksom, nej, jag måste komma fram. Och då är det ganska spännande hur det har hänt så här. För då har jag bara, ja, Gud, jag ser det här. Jag ser att det liksom ser inte så bra ut här. Men då har jag bara tackat Gud för att jag kommer fram i tid. I Jesu namn, amen. Och så har jag bara gått i tid och jag har packat allting. Och jag har planerat att vara där hela dagen. Det är inte som att jag har tagit med mig ingen lunch till exempel. För då tänker jag att jag... För det har hänt ibland att jag har fått åka hem. Liksom. Ja, jag har försökt. Jag får åka hem då. Liksom. Men du säger, nej, nu har jag packat lunch. Jag har packat allting. Och nu kör vi, Jesus. Ja, och så går jag dit. Så kommer jag i tunnelbanan. Ja, visst, det var sent tåg. Men det var då ett tidigare tåg som kom för sent. Som kom precis då mitt tåg skulle komma. Ja, då hoppar jag på det. Och sen så kommer jag fram då, perfekt tid, kanske till och med någon minut lite tidigare då, till centralen. Så tänker man så här, nu kommer den här dödsstöten att allt är inställt och du vet inte. Vi får se hur länge du orkar vänta liksom. Ja, så kommer man dit. Och det var helt otroligt. Och det var en morgon nu då, som jag kom till centralen och då stod det liksom det. Det här tåget som skulle gå den här tiden, det är inställt. Och jag bara fortsatte gå. Nej, Jesus snälla, låt det komma. Och det är helt otroligt. Så när jag kommer till perrongen, då bara bling, åter i trafik. Hur ofta har det hänt? Alltså det är bara Gud. Helt otroligt, verkligen. Det är värt en applåd, Jesus. Alltså just mitt tåg, det jag skulle ta. Det är bara, alltså precis när jag kom, då blev det åter i trafik. Och det kommer perfekt och jag bara hoppar på och åker hela. Och vet ni vad? Jag är här i precis samma tid som jag alltid är. Och inga problem. Förstår ni vad god är Gud? Och jag liksom skrattar åt det där för att det är ganska roligt. Och det är inte en gång det har hänt. Det har hänt ganska många gånger. Och folk brukar klaga, åh men det är så mycket som är inställt. Ja, men när jag kom, det blev åter i trafik. Och det ser man inte. Man har knappt sett, ni vet, den där skylten, hur det står i orden. Man är van vid vissa andra fraser, men det här, va? Det står verkligen. Och så god är Gud. När vi liksom fortsätter att gå, allting säger så, sluta gå, stanna hemma. Men om du fortsätter gå och tänker att Gud är ju god. Ja, då öppnas hela vägen för dig. Det är så det är. Det är precis som när du går sådana här, ser ni ibland sådana här automatiska dörrar i typ butiker. Ja, och så jag vet vid en station faktiskt också. Som det finns två dörrpar så här. Och alla går alltid igenom ett av dörrparen. Och det är jättemycket människor. Och alla bara strömmar liksom där. Så att de hinner aldrig stängas. Och jag tänker alltså, varför går man inte genom de här andra automatiska dörrarna? För att de är ju där. Det är ingen som går och liksom tjockt. Och man får vänta i kö för att komma igenom där. Men det är väl för att folk tror inte att de är öppna. Folk tror att de är stängda. Folk tror inte att de kommer öppnas. Och jag brukar alltid vara den som bara, ja, då går vi här. Och så bara, när jag kommer nära, då öppnas ju dörrarna. Och så går jag igenom. Och då får jag alltid en klan bakom mig. Åh, där! Det funkar! Ja, då får jag springa efter mig liksom. Och det är precis så liksom. Om vi inte tror att dörren kommer öppnas, då kommer vi förmodligen stå kvar där. Och man är ju också rädd. Det har jag också tänkt på jättemånga gånger. Jag tänker så här, varför går inte någon bara där? Och jag tror folk är jätterädda. De är så rädda. Att de kommer gå fram till den här dörren och den kommer inte öppnas. Och då kommer de stå där och skämmas. Ja, och liksom för alla tittade på den och så får den liksom lite diskret. Och man kan inte diskret komma in i högen igen i liksom det här fisk. Alltså, förstår ni? Det går liksom inte utan alla tittar på, ska hon tränga sig in här? Ja, hon var dum. Hon försökte ta den andra dörren som var stängd liksom. Hon trodde den skulle öppnas men den var faktiskt sönder liksom. Och man kan se det här, det är inte som att folk säger det kanske, men man ser i ögonen ibland dömande blickar liksom. Ja, du har sån tro liksom. Och det är just det där, varför folk inte ens vågar gå dit. Och grejen är att de här dörrarna är typ aldrig sönder. De funkar alltid. Alltså, varje gång jag har gått igenom i alla fall, jag vet inte, det kanske är mirakel, men då öppnas de. Så att det är precis samma med livet liksom. Vi behöver bara gå dit. Och när du kommer tillräckligt nära, så nära att du måste, att du kommer slå dig själv. Om du inte kommer igenom, inte Gud öppnar dörren. Ja, då öppnas de. Det är alltid sista sekunden. Såg ni hur många dagar Abraham gick? Han gick 3 dagar till offerplatsen. 3 dagar. Och sen när han var där, nej, inte som det var nog. Du ska bygga ett altare också. Du kan stå och snickra. Alltså jag kan inget om bygge, men jag kan tänka mig att det tog en bra tid. Va? Vara där och hålla på liksom. Och Gud sa ingenting. Han sa inte, nej men Gud, åh, jag ser du svettas Abraham, åh, vad jobbigt och alla tjänare väntar. Ah, vi struntar, ja liksom. Utan Gud väntade in i sista ögonblicket och sa nej. Skickade en ängel som sa nej. Gör ingenting mot din son. Så vi får inte ge upp. Förrän den här, det är liksom någon slags, de här med dörrarna också. Ganska bra liknelse, för att det är någon slags sensor där. Det triggar en slags sensor så det öppnas. Och det finns nog i andevärlden. Det triggar någonting. När vi kommer för nära, då måste det böjas. För att allting måste böja sig i Jesu namn. Allting måste böja sig och ödmjuka sig under Guds mäktiga hand. Så att det är dit vi ska. Det är målet. Och det bästa är att när vi väl har kommit dit och dörrarna öppnas, då kommer vi in i något ännu bättre som vi inte ens visste. Så ibland tror vi att dörren är målet. Och när den öppnas, men då är jag så lycklig att då kan jag dö. Har ni varit med om det så många gånger i livet? Som, nu är jag så lycklig, jag kan bara dö nu. Tack Jesus. Och sen kommer Gud och bara, app. Du har bara precis klivit innanför dörren. Jag har inte ens sett vad som finns här inne. Så tack Jesus, är du en god Gud. David kan komma upp så spelar vi lite, bjuder in heliga andes närvaro i lovsången också. Och vi förhåller blicken fäst på Jesus och vi ger inte upp. Och jag tackar dig Jesus för att du älskar oss så oförståeligt mycket. Jag tackar dig Herre för att du aldrig har gett upp om oss. Utan att vi verkligen både har fått vara, men också att vi är just de vi är just nu, just den här dagen 5 februari, Herre. Och jag tackar dig Gud för dina otroliga ord i Bibeln. Och jag tackar dig för Abraham och Isak. Jag tackar dig Gud för att du ger oss mer och mer uppenbarelse om hur livet kan vara i mer tillit på dig. Och tackar dig Gud för att du tar oss ut till gränserna. Gränserna där vi tror att det stoppar. Men du fortsätter. Karashindra sindra labasunko korashantras. Kondri kishantra labasunko.